Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2021.
Välkomna.
Jag heter Sofia.
Och jag heter Jenny.
Och det här är ju en julkalender. Det betyder 24 avsnitt i december. Från den första ända fram till julafton. Och Krimkalendern heter även vårt Instagramkonto som jag tycker att ni absolut ska följa. För där kommer vi lägga upp bilder som har med alla fall att göra.
Mm, och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår Patreon-sida. Då får du ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Det vill säga inte nu i december.
Nej. Men idag så är det Jenny som ska berätta för mig och er om ett fall.
Jajamensan. Är du redo så kör jag igång direkt.
Ja.
Curtis Wilkerson föddes 1962 i södra Kalifornien. Han hade en tuff uppväxt med en helt frånvarande pappa och en mamma som var beroende av lugnande medicin och hade svårt att ge Curtis den omsorg han behövde, även om hon gjorde sitt bästa både för att ta hand om honom och komma ur sitt missbruk. Men hon förlorade kampen. När Curtis var 16 år gammal dog hans mamma. Curtis lämnades och ta hand om sig själv och snart hade han dragits in i ett ungdomsgäng som höll på med olika bussträck. Gruppen gav honom tillhörighet och en känsla av att betyda någonting, att fylla en funktion och vara behövd. Men bussträcken gled över i kriminalitet. Och 3 år senare, som 19-åring, åkte Curtis fast för att ha hållit vakt vid flera rån. Han satt i fängelse, kom ut, återföll i brottslighet och åkte fast igen. Totalt tillbringade han 6 år i fängelse. När han kom ut efter sin andra fängelsedom fick han arbete som gaffeltruckförare. Ett liksom fast jobb. Hans första fasta jobb, tror jag. Han bestämde sig för att det var dags nu. Han ville inte leva så här längre. Han ordnade upp sitt liv och la de kriminella åren bakom sig. Åren gick. Curtis arbetade, han hade vänner, intressen och en flickvän. Den 15 juli 1995 satt den nu 33-åriga Curtis i ett bås McDonald's i Whittier, den lilla stad i södra Kalifornien där han bodde. Han väntade. Hans flickvän var hos frisören och Curtis väntade på att hon skulle bli klar. Men tiden gick. Curtis fortsatte att vänta. Men han började bli rastlös. Han skickade henne ett meddelande. Flickvännen ringde upp från hårsalongens telefon och sa att det nu skulle ta en timme till. Det här är lite oklart. Jag antar att han måste varit en av de första som hade mobiltelefonen så ringde han henne med sökare eller någonting.
Just den där personsökare.
Ja.
Att man skickar ett meddelande där. Ja,
men... Så får man ringa upp. Men i vilket fall som helst så fick de tag på varandra och hon sa att alltså, det här tar en timme till. Och han sa att men jag vill inte sitta kvar på McDonald's en timme till utan jag går till närmaste galleria. Mm. Går runt och kollar i affärer under tiden. När han väl kom till gallerian så köpte han ett par småsaker han behövde och gick runt mellan affärerna. Han kunde inte förstå hur det kunde ta så lång tid hos frisören. För honom tog det bara 5 minuter och sen var det klart. Han gick in på ett varuhus som hette Mervyn's. Där fanns det mesta. Curtis gick runt och tittade på kläder. Och utan att han kunde förklara det senare hade han tagit upp ett par vita tubsockor och låtit dem glida ner i en av shoppingpåsarna han bar med sig. Men det Curtis hade gjort hade inte passerat obemärkt. När han var på väg ut så stoppades han av 2 vakter och togs direkt in till affärens säkerhetsrum dit alla snattare togs. Curtis var förtvivlad. Ett par strumpor, vanliga tubsockor som han inte hade några problem att betala för själv. Han hade ingen aning om varför det här hade hänt. Han erbjöd sig direkt att betala för strumporna. Och den ena vakten tyckte att det här lät som en bra lösning. Det handlade ju bara om ett par billiga strumpor. Och de kostade $2.50 då. Vilket i dagens penningvärde är 37 svenska kronor.
Mm.
Men den andra vakten höll inte med. Det var ju deras jobb att ta fast personer som begick brott i affären. Hur skulle det se ut om de bara släppte ut dem igen utan några konsekvenser? Curtis och den andra vakten försökte få honom ändra sig men det gick inte. Vakten ringde till polisen. Curtis häktades för snatteri, eller det som heter minor theft i Kalifornien. Och trots att det var ett förhållandevis ringa brott, eller väldigt ringa brott, så var det inte tal om att bara skicka hem en bötesavi till Curtis. Nej, det skulle bli rättegång.
Oj.
Det blev inte lång, för att Curtis hade redan från början erkänt att Johan hade tagit tubsockerna. Men Curtis reste sig upp när domaren skulle förkunna sin dom. Livstidsfängelse.
Va?
Med möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning efter 25 år.
Men...
Du får se vart det här landar. Ingen aning än så länge.
Nej, men är det ens liksom, jag tänker att straffskalan är ju helt galen för snatteri.
Ja, du kommer förstå snart.
Okej, okay, ja.
För 2 år senare, 1997, drygt 300 mil därifrån i Louisiana, reste sig Fairwayne Bryant, med tilltalsnamnet Wayne, upp, samtidigt som advokaten på hans högra sida gjorde detsamma. Dörren till domarens kammare hade öppnats och domaren kom ut och satte sig bakom sitt upphöjda skrivbord. Juryn satte sig ner på sina platser. Att Wayne var skyldig fanns det inga tvivel om. Han hade åkt fast efter att han hade gjort inbrott i en familjs garage och försökt ta en häcksax. Men han hade åkt fast och han hade erkänt sig skyldig direkt. Wayne och hans advokat stod kvar. Det var dags för domaren och för kunddomen. Eftersom Wayne hade dömts för brott tidigare så hyste han liksom inga förhoppningar om att han skulle få en villkorlig dom. Det skulle bli fängelse. Det var inte mycket att göra åt. Han fick väl bita ihop och stå ut ett par år. Sen skulle han inte begå några fler brott. Han var ju usel på det dessutom. Han hade åkt fast för vad han hade gjort. Som innan så hade han försökt förfalska en check. Hade inte gått. Och nu när han försökt stjäla en simpel häcksax. Domaren harklade sig. Det blev tyst i salen. Domaren tittade rakt på Wayne och sa: jag dömer dig till livstidsfängelse. Några tankar nu om vad det här rör sig om?
Är det samma domare liksom som...
Nej.
Är... Nej, okay. Nej. Ja, fortsätt. Mm.
Det finns många delstater i USA som tillämpar den så kallade three strikes rule.
Mm-hmm.
Och den här regeln kan se olika ut i olika delstater. Men den gemensamma nämnaren är att en person som åker fast och blir dömd för sin tredje kriminella handling ska få ett högre straff än vad just straffskalan för det brottet.
Jag fattar.
Och i många fall så innebär en tredje dom livstidsfängelse. Ibland med chans till villkorlig frigivning, ibland inte. Beroende på delstat. Och jag kommer in mer på den här three strikes rulen, regeln. Men först. Den här regeln började implementeras i början på 1990-talet. I ett antal stater. Men frågan är varför? Vet du det?
För att komma åt återfallsförbrytare, gissar jag.
Ja, och så var det. Men vet du hur det började?
Nej.
Det visste inte jag heller, så det här var jätteintressant. Jo, det här berodde till stor del på ett fall med en 12-årig flicka som hette Polly Klass. Den 1 oktober 1993 hade Polly 2 kompisar över på pyjamasparty med övernattning. Polly och hennes familj bodde i Petaluma i Kalifornien. Klockan 22:30 på kvällen togs en man vid namn Richard Allen Davis in i sovrummet där de 3 flickorna fortfarande var vakna. Davis hade en kniv i handen. Han band fast Pollys båda vänner och satte örngott över deras huvuden. Han sa åt dem att räkna till 1000 och inte röra sig under tiden, för då skulle det gå illa för dem. Sen tog han med sig Polly och försvann. Direkt Pollys bundna kompisar antingen hade kommit loss eller om någon vuxen hittat dem. Det vet jag faktiskt inte. Men direkt i alla fall, det, någon hade ringt till 911. Så gick en bulletin, en slags information ut till polisen inom 30 minuter efter det här 911-samtalet. Och det är ju bra. Enligt de artiklar jag har läst så är 30 minuter i ett sånt här fall liksom en bra tid. Även om det såklart vore mycket bättre om det tog 1 minut istället för 30. Men enligt hur det fungerade då 1993 så ansågs det här så snabbt. Problemet var bara att den här meddelandet bara skickades ut till sheriffkontoret i Sonoma County. Och det är där Petaluma ligger.
Mm.
Istället för att gå ut över hela Kalifornien eller ännu längre. Några timmar efter kidnappningen var en barnvakt på väg hem efter att ha jobbat till sent. Men nu var mamman till flickan hon hade passat hemma igen, så barnvakten begav sig hemåt. Men på vägen hem, på hennes arbetsgivarens långa uppfart, så såg hon en bil som låg nere i diket. Hon ringde kvinnan som hon arbetade åt och kvinnan tog med sig sin dotter för att åka och titta på bilen. På vägen, en kort bit innan kvinnan kom fram till bilen, såg hon en man som stod vid vägkanten. Hon körde förbi honom. Och när hon väl kom fram till den dikeskörda bilen bestämde hon att det nog var läge att ringa 911. För trots allt så låg det på hennes privata väg. Och även mannen befann sig på hennes privata väg, mm-hmm, utan någon anledning att vara där.
Ja.
Det var som att det var som en jättelång uppfart, kanske 1 kilometer eller någonting sånt.
Okay.
Polisen kom, men tyvärr tillhörde inte de Sonoma County utan Sonoma Valley, som var ett annat polisdistrikt.
Okej.
Ja, så de hade inte hört talas om kidnappningen av Polly. För meddelandet har ju som sagt bara gått ut. Ja. Så de hade inte hört talas om kidnappningen av Polly. Men mannen var fortfarande kvar. De kollade upp registreringsskylten på hans bil, men de hittade ingenting konstigt med den. Det var hans egen och inte stulen. Men de tyckte ändå att det var märkligt. För att Davis berättade inte varför han befann sig på den privata vägen. Men det fanns ändå ingen grund för polisen att ta in honom för förhör. Så då bad de ägaren till huset att göra en så kallad citizen arrest. Att hon skulle säga till honom att jag häktar dig. Eller jag
anser att du ska bli häktad.
Jag anser att du ska bli häktad för att du är på min privata mark.
Ja, hon måste typ väcka klagomålet.
Ja, precis. Det är hon som måste göra, för polisen hade liksom inte grund för att göra. Nej. Men hon ville inte det. Så poliserna kunde inte göra mer än att ringa en bärgningsbil för att dra upp hans bil ur diket. Men under tiden så genomsökte de bilen ordentligt. Men hittade ingenting misstänkt. Bärgningsbilen kom, drog upp bilen och Davis kunde åka därifrån. En rapport skrevs, men ingenting ytterligare hände. Under de följande 2 månaderna ställde 4000 personer upp och sökte efter Polly. Flera tv-program, som till exempel America's Most Wanted, tog upp fallet. Den 28 november 1993 var ägaren till huset, alltså den här kvinnan, hon var ute och inspekterade sina ägor. För att hon hade någon gång liksom, för ett tag sedan låtit avverka träd för att glesa ut liksom, naturen.
Mm.
Men hon hade inte varit ute och tittat på hur det hade blivit. Och när hon gick runt där så hittade hon ett antal olika klädesplagg tillhörande vad hon trodde var ett barn. Balettinspirerade kläder. Och vid det här laget så hade hon hört talas om Pollys försvinnande, så hon ringde polisen direkt. När de hade samlat in plaggen och visat dem för Pollys föräldrar blev de förstås helt förstörda. Det var alltså hennes kläder. Nu fick polisen som utredde Pollys försvinnande reda på den dikeskörda bilen och den mystiska mannen. Så nu kopplades det här ihop. För de frågade den här kvinnan, har det hänt någonting konstigt här på sistone?
Ja, ja.
Och då sa hon, ja, inte vet jag, men det här var i alla fall någonting som stack ut. Och polisen tog fram den rapporten och till slut efter många vändor så blev Davis häktad för kidnappning av Polly.
För då kunde de såklart koppla då registreringsnumret på hans bil, ja, som de ju hade kikat.
Precis.
Men då kollade de bara ägandeskapet och så vidare.
Ja, och han erkände dessutom och pekade ut vart han hade liksom begravt henne. Vilket var precis jämte motorvägen.
Jaha. Så han har alltså dödat Polly, ja, begravt henne och sen dumpat hennes kläder på vad som visade sig vara en privat väg och råkat, ja, köra i diket.
Ja, eller i omvänd ordning. De är inte riktigt säkra, men att hon, när bilen låg i diket så trodde de att hon kan ha legat mördad bara i diket lite längre bort.
Aha, okej. Okay. För de sökte ju igenom bilen.
Ja, så bilen var hon inte. Men hon kan ha legat i natur. Och det här har inte han berättat om. Okay. Hur det var. Men det är klart att det var han. Och att han begravde henne ungefär 5 mil ifrån det här huset. Och den 18 juni 1996, nästan 3 år efter mordet på Polly, så dömdes Davis till döden. Men vad har då det här att göra med 3-strikes-rule?
Han kanske hade blivit dömd.
Precis. Mm. Han hade flera domar innan för grova brott. Men eftersom straffen han hade fått var så pass korta så hade han blivit utsläppt och kunnat återfalla i brott. Och sen blev han utsläppt igen. Och
de menar på att om det hade funnits en sån här 3-strike-rule så hade, ja, han suttit inne längre.
Ja.
Det kanske har en bättre avskräckande effekt på återfallsbrottslingar.
Ja. Och då skulle han då förmodligen för brottet innan, eller ett ännu tidigare brott, redan suttit inne vid tillfället som Polly blev kidnappad. Det vill säga, han skulle inte ha kidnappat henne, för då hade han suttit inne. Så att det enda sättet att se till att han inte begick fler brott hade varit att ge honom livstid på sitt tredje brott då.
Mm.
Det här är alltså anledningen till att den här regeln finns, eller i alla fall att den implementerades då. För det har ju diskuterats ganska länge det här med att, men hur gör man med återfallsförbrytare? Och, ja.
Men vet du vad han hade gjort för brott innan? Var det liknande brott?
Nej, det var inte det var grova brott. Typ rån och misshandel. Och, men inte mord.
Men ändå så implementeras en regel då även för snatterier då?
Ja, jag kommer komma till det. För det är ju väldigt skevt, såklart. Men jag kommer komma till lite olika liksom, olikheter mellan staterna.
Mm-hmm.
Och hur det hänger ihop. Inom 10 år i alla fall från det här, från mordet på Polly, så hade 26 delstater lagstiftat om regeln. Och Kalifornien, där alltså Curtis åkte fast för strumporna, var den andra staten att implementera den här lagen 1994, efter Washington som var den första. Och Louisiana, alltså där Wayne åkte fast, följde efter bara några månader senare. Och den här lagen har beskrivits som att det var då som USA tog ett steg ifrån, eller många steg ifrån, tanken om att ett fängelsestraff ska vara rehabiliterande.
Mm.
Och att den här regeln då snarare blev att det här handlar om att hålla brottslingen borta från samhället. Det är ett straff.
Mm.
Det har ingenting med rehabilitering att göra.
Överlag så säger statistik att liksom fängelsestraff inte är avskräckande.
Nej.
Och sen så beroende på vad det finns för behandlingsprogram då på fängelser så kan det ju eventuellt vara rehabiliterande för att inte återgå till brottslighet efter fängelsestraffet.
Ja.
Utan då blir det ju liksom att det bara ska på något vis bli rättvisa att man måste göra någonting när någon har begått ett brott.
Ja.
Och så precis som du säger att så länge man i alla fall sitter i fängelse så kan man i alla fall inte begå något brott ute i samhället.
Nej.
Men det finns ju liksom inget som säger att fängelsestraff egentligen i sig funkar.
Nej.
Det finns ju liksom ingenting som säger att fängelsestraff i sig varken är avskräckande eller rehabiliterande.
Nej, det är hemskt. Men,
Det finns inga bättre alternativ.
Nej.
Som Nej. Inte är jättedyra. Sen finns Nej. Det massa alternativ och det finns ju massa rehabiliteringsprogram och det finns liksom alltså, och det kan ju vara allt från prata med psykolog eller lära sig meditation eller, alltså det finns massa sånt men just fängelsestraff i sig, bara att sitta inlåst funkar inte liksom, utan det finns också statistik som säger att man genom att umgås med andra brottslingar blir liksom lär sig tricks till att begå ytterligare brott sen när man väl kommer ut, så att det faktiskt kan bli liksom en förvärrande effekt. Och det finns ju massa filmer om också. Alltså det finns ju grejer med människor som liksom har blivit felaktigt inlåsta, dömda och inlåsta. Mm. Och så när de kommer ut så är de brottslingar trots att de satt inne för någonting som de inte har gjort.
Ja.
Och det har även skett i verkligheten.
Det är fruktansvärt.
Det är verkligen fruktansvärt.
Ja.
Och det har vi ju pratat om i andra fall också, att det är människor som liksom, trots att de inte har begått, jag tänker på Michael Marin till exempel.
Ja.
Han blev ju anklagad för att han hade våldtagit liksom en klients dotter. Och så trots att han inte hade gjort det så hade liksom hans rykte förstört. Så den effekten finns ju också. Och så det här att man kanske blir inlåst och därmed även borttagen från liksom, sin kontakt till både samhället och vänner och familj som ofta liksom har en positiv inverkan på de flesta människor. Så det finns massa sådana där grejer. Förlåt, nu jag kan prata om det här länge som helst.
Det är superintressant. Jag har ju faktiskt en expert här framför mig.
Ja, det vet jag inte. Jag har pluggat lite kriminologikurser. Det är därför jag sitter här och pratar
inte
om
så
de här grejerna.
Heller, men det är superintressant.
Ja.
Och jag tänker att USA, och andra länder också, men när de säger då att de gick över till att det här blir mer straff än rehabilitering, så känns det mer som att det är så, det är deras stämpel på det. Jag vet inte alls hur deras liksom, tankar om att det var rehabiliteringsskut innan. Det här var mer uttalat att nu ska vi hålla de här människorna borta från samhället.
Ja, hindra dem från att kunna göra fler brott bara.
Ja, och grundtanken är ju att när man bedömer om den här regeln ska användas, så ska de tre brotten vara allvarliga, av allvarlig grad. Inte som vi pratar om med typ socker eller en häxax.
Nej.
Och, så det man tar hänsyn till när man bedömer sådana här brott är hur lång tid det har gått mellan brotten, hur allvarliga brotten har varit som jag sa, och också i vilken ordning de har begåtts. Och det är lite mer komplext om man till exempel har börjat med att snatta ett par typ saker och sen har två stycken väpnade rån efter det. Då är det på något sätt allvarligare då.
Så det är typ om att brotten liksom eskalerar i allvar.
Ja, precis. Men det skiljer sig också mellan delstaterna som jag sa, vad man tar hänsyn till. I Kalifornien till exempel så tar man inte hänsyn till hur lång tid det har gått mellan brotten. Det kan ha gått rätt många år mellan brott 2 och 3 till exempel, men ändå tillämpas regeln. Som för Curtis, han hade blivit laglyd efter 2 domar.
Just det.
Och sen så snattade han ett par strumpor. Och exakt hur domaren tolkade regeln i det här fallet för att döma något till livstid, det vet inte jag. För det ska ju trots allt vara grov brottslighet och det kan man inte räkna snatteri av ett par strumpor till.
Nej.
På något sätt. De har ett mellanmedelläge med vissa typer av brott som ibland kan tolkas som det ena och ibland som det andra.
Men vet vi vad den här första mannen, Curtis, med strumporna, vad han hade gjort innan? Vad hans tidigare domar gäller?
Ja, det var 2 stycken. Men han hade ju stått vakt under 2 stycken rån. Så han har ju inte varit med om ett våldsamt brott, men han hade stått vakt under tiden liksom.
Ja, det är väl fortfarande allvarligare än snatteri, tänker jag.
Och han hade ju liksom bevisligen blivit laglyd efter det och skaffat sig ett jobb och hade familj. Men den här regeln sägs vara en av anledningarna till de ökade antalet fångar i olika delstater. Eftersom Kalifornien är den stat som troligen har striktast lagar i just det här fallet, som det här med strumporna då, så döms väldigt många till väldigt långa straff. Och då sitter det fler folk i fängelse förstås. De senaste 30 åren har antalet fångar i fängelsen i Kalifornien ökat med 800%. Så man förstår att deras fängelser är överfulla.
Ja, det finns väl också business i det där.
Vissa, ja, förmodligen.
Ja, vissa fängelser är privatägda liksom.
Ja, just det.
Och så får de betalt av staten för att ta sig an fångar. Så ja. Det är liksom typ i deras intresse. Det här vet jag alldeles för lite om, ska jag ärligt inrömma. Men det är någonting som jag har hört om.
Ja, väldigt märkligt med privatägda fängelser. Ja. Låter som, men ja, vem vet. Men sen de här reglerna implementerades under 1990-talet så har de ju genomgått flera reformer. Men, ja, och det är olika reformer i olika stater, för att de var väl lite liksom, det gick så snabbt. Polly försvann 93 och den första lagen i Washington kom 93. Och sen Kalifornien och Louisiana 94. Så att lagstiftningen gick väldigt snabbt och sen insåg man väl att hoppsan, det här var lite yxigt.
Ja, och så undrar jag också om de här tidigare domarna som då räknas som dom 1 och 2.
Ja.
Om de ska ha varit från efter lagen trädde i kraft?
Nej.
Nej.
Nej, det behövde de inte vara.
Men du förstår hur jag tänker. Ja. För att om jag gör någonting nu som inte i dagens lag är eller klassas som ett brott, då kan jag ju inte bli dömd för det, trots Nej. Att det är liksom en lag som träder i kraft imorgon.
Nej, jag vet. Och det är en märklig sak med det faktiskt.
Ja.
Att det är bara det tredje
ja.
Som behöver ha varit liksom sen lagen instiftades. Och det här, om man tänker på ett andra hållet, så de här reformerna som har gjorts, som liksom oftast då har mildrat straffen och regelverken, i vissa stater har de här reformerna med de ändrade reglerna varit retroaktiva. Det vill säga personer som sitter dömda för brott, som enligt de nya reformerna inte längre ska ge livstid, de har då fått förkortade straff eller blivit frigivna.
Mm.
Och en av de här staterna är Kalifornien, där Curtis alltså blev dömd till livstid.
För att snatta strumpor.
Ja, precis. Så regeln nu är att det tredje brottet måste vara allvarligt.
Mm.
Precis som grundtanken var från början. För att man ska kunna döma då enligt 3 strikes. Däremot måste det här tredje brottet inte alltid vara ett våldsbrott. Men det måste
Nej.
Vara grovt.
Nej.
Men fångar släpps liksom inte bara rakt ut på grund av den här regeländringen. De måste fortfarande ansöka om villkorlig frigivning. Och det har Curtis Wilkerson gjort ett antal gånger. Men av någon märklig anledning så sitter han fortfarande i fängelse.
Är det sant?
26 år efter att han dömdes till livstid för att ha snattat som sagt ett par strumpor. Och i en telefonintervju som en journalist gjorde med Curtis i fängelset frågade journalisten om var det några speciellt fancy strumpor som han hade stulit.
Mm.
De visste ju vad det var för strumpor, men det var ju som så här, vad de
ville understryka ja. Liksom hur bisarrt det här ja. Är typ.
Var de stickade med guldtråd eller ja. Var de supersnygga eller vad gjorde att Curtis hade bestämt sig för att ta dem. Och då svarade Curtis med svart humor i rösten, citat: "Nej, det var helt vanliga billiga vita tubsockor. De hade inte ens några snygga ränder på sig." Slutcitat. Men Fair Wayne Bryant då?
Mm. Vilken delstat var det nu igen?
Louisiana.
Just det.
Han blev ju dömd till livstid för att ha försökt stjäla en häcksax.
Men det var ju inbrott.
Ja.
Så det är ju lite allvarligare ja. Då än en snatteri.
Ja, absolut.
Men ändå, ändå.
Ja. Och han hade försökt ta dem ur, jag sa nog garage, men det var en carport egentligen. Men ja.
Ah, ja.
Som ett öppet garage. Och det låg in till ett hus där ingen var hemma. Men han åkte fast när en granne såg honom och kontaktade polisen så snabbt var där. Brotten han hade begått innan han försökte stjäla häcksaxen var dels försök till väpnat rån, försök och förfalska en check på $150. Och sen hade han gjort ett inbrott där han inte hade fått med sig någonting. Så det här var då hans fjärde.
Mm.
Wayne kämpade mot alkoholism och fattigdom. Inget av hans brott hade varit fysiskt våldsamt. Och på de 3 sista hade inte ens liksom varit några människor i närheten. Och de 2 inbrotten var inbrott i hus där ingen var hemma. Och jag berättade ju att Kaliforniens interner på delstatsfängelser ökat med 800% de sista 30 åren. Men Kalifornien är faktiskt inte den sämsta delstaten vad gäller antalet fångar.
Mm.
Det är nämligen Louisiana.
Okay.
Det kallas ibland världens fängelsehuvudstad. Eftersom den, beroende på hur man räknar, har den högsta andelen invånare per capita som sitter i fängelse. Det är ungefär 719 personer av 100 000, vilket är drygt 0,7%.
Mm.
Vilket jag faktiskt satt och kontrollräknade, för det lät så otroligt mycket.
Det är helt sjukt. Men det stämmer alltså. Ja, gode tid.
Och Wayne gjorde precis som Curtis, han överklagade sin dom gång på gång. För även i Louisiana har reformer genomförts. Och reformer som gör att Wayne idag inte skulle ha dömts till livstid för att han försökte stjäla en häcksax. Inte ens om han hade begått ännu fler brott innan. År 2018 överklagade Wayne och hans advokat Paddy Sullivan livstidsdomen igen. Med den korta motiveringen att hennes klient ansåg att hans dom strider mot konstitutionen vad gäller att den är överdrivet hård.
Mm.
Men Wayne förlorade. Wayne och Peggy Sullivan överklagade då till Louisianas högsta domstol.
Jag undrar liksom också så här, både i Waynes och i Curtis fall, ja. vad domarna som sitter där, så här, nej, vi tycker faktiskt att livstid är okej för ett snatteri.
Mm.
Alltså vad är deras argument liksom?
Och en del verkar, eller det finns citat där de verkligen har sagt det också. Att du har, ja.
Men det finns ju ingen lagstöd längre. Nej. Om de då har bestämt att den andra versionen, den här three strike rule, då ska vara är retroaktiv.
Ja.
Då finns det liksom ingen lagstöd,
Nej.
Vad jag ser det som.
Det är jättemärkligt. Överhuvudtaget hur man från början kan bli dömd för ett par strumpor.
Ja.
Det skulle ju inte ingå. Det skulle ju vara liksom färre brott.
Så det var även fel enligt den liksom hårdare varianten?
Ja.
Oh.
Sen var Kalifornien väldigt strikt. De gick liksom ganska långt till andra kanten, hur man ska säga.
Mm.
Om man skulle se hur grova de skulle vara.
Mm.
Men absolut, snatteri ingick ju inte i den skalan alls. Så att det verkar ha lämnats ganska mycket utrymme till domaren också. Och, ja, en ganska subjektiv bedömning antar jag. Och det sägs ju överlag att amerikanska domstolar rätt ofta är subjektiva. Jag vet inte om det stämmer, men särskilt i de fall som det inte är en jury som dömer, utan det är att det är en rättegång med bara en domare.
Mm. Ja, jag vet inte heller hur det är i verkligheten, men jag har också hört det liksom, som ett rykte. Så.
Ja, Wayne och Peggy Sullivan överklagade i alla fall till Louisianas högsta domstol. Men den 5 augusti samma år bestämde högsta domstolen, det vill säga 2018 då, så det är inte så länge sedan,
Nej.
Så bestämde högsta domstolen att de inte ens skulle pröva fallet.
Nej.
Wayne fick sitta kvar i fängelse. Men nu började Waynes dom bli känd över hela landet. Det gick till och med ut utanför landets gränser. Krav på att Wayne skulle släppas fri började höras allt starkare. Wayne hade vid det här laget hunnit bli 63 år gammal. Han hade tillbringat sina senaste 30 år i fängelse. Förutom då de här 6 som han hade suttit för att han hade varit med om de här rånen.
Mm.
Så de här 30 åren var bara för häcksaxen. Men till slut släpptes i alla fall Wayne i oktober 2020.
Han gjorde det. Det tycker jag är bra, faktiskt.
Jag ville ju ha med det här redan förra julen.
Ja.
Men det är väldigt kort. Både berättelsen om honom och om Curtis finns väldigt, väldigt lite information om.
Men det här är ju jättebra.
Man fick liksom baka ihop det och få med lite historia. Men annars, det gör ju att det blir mycket mer intressant.
Ja, för det är som att ditt avsnitt handlar ju inte om ett specifikt fall, utan Nej. Om en specifik lag.
Ja, lite
och då passade det jättebra att du tog med båda. Jag är jätteglad för att du gjorde det.
Den var bra. Och det var också intressant det här med att en av faktorerna till varför Kaliforniens fängelser, att det är så många som bor där,
Ja, men också mordet av Polly, liksom hela bakgrundshistorien som liksom som orsakade lagändringen.
Ja. Och det var som att det blev sån upprörd stämning så att det gick så fort.
Ja.
Inom 10 år så hade 26 delstater lagstiftat om det här. Och det var väl därför då alla reformer kom sen.
Mm.
För att det hade gått så snabbt. Men han släpptes, men han blev inte en fri man. Han blev utsläppt med villkorlig frigivning. Vilket, om jag inte har missförstått det här, så är han villkorligt frigiven på livstid.
Mm.
Det vill säga för alltid.
Mm.
Han får alltså i princip avtjäna sitt livstidsstraff med den senare delen, i alla fall i fysisk frihet.
Ja.
Och kraven för hans frigivning var och är att han bara får befinna sig utanför sitt hus mellan klockan 6 på morgonen och 9 på kvällen. Övriga tid måste han vara hemma.
Okej.
Han måste dyka upp på alla sina möten med sin övervakare. Han måste gå på AA-möten.
Anonyma alkoholister.
Ja.
Ja.
Trots då att han faktiskt då, antar jag, inte har druckit på 30 år. Men,
nej.
Ja. Men den minsta lilla miss vad gäller de här sakerna, eller om han begår ett nytt brott, hur litet som helst, så riskerar han att han åker in på livstid igen. Mm.
Jag gissar att han har fotboja då.
Jag antar det. Mm. Hur ska de annars kunna veta liksom? Men det var berättelsen om Polly Kloss, Curtis Wilkerson, Fairwear Bryant, The Three Strikes Rule.
Tack snälla, vad intressant.
Jag tyckte också att det var väldigt intressant. Det var lite svårt att knyta ihop säcken, men...
Va? Du gjorde det jättebra, tycker jag.
Ja, men vad bra. Jag har läst otroligt mycket, för att det här med... Det blir lite speciellt i och med att de amerikanska delstaterna har så stor frihet att lagstifta själva.
Mm-hmm.
Så att det är som en paraplylag, men så kan det se ut skilja väldigt mycket mellan delstaterna.
Mm. Och det vet jag att vi har pratat om innan också, det här med first degree murder, alltså mord av första graden, andra graden, att det är också olika. Ja. Vad liksom innebörden i de namnen kan vara olika mellan olika stater.
Ja, för det vet jag att vi har diskuterat det ganska mycket. Och även när man läser liksom texten, vad innebär det här, så kan det ändå vara svårt.
Ja.
Och så även i de här fallen. Så därför kunde jag kunde inte säga att så här ser den här regeln ut.
Nej.
Utan man får ta ett exempel istället.
Men grundprincipen är ju då att liksom vid tredje domen så kan du få ett mycket högre straff. För att då får du inte bara ett straff för ett brott, utan du får ett straff för liksom ett brottsligt beteende, kan man säga.
Ja. Så, men det var det. Och jag kan kanske jag skriver ut lite tips om, för det finns jättemycket intressanta artiklar.
Ja.
Det finns jättemycket information överhuvudtaget om det här, men inte så mycket om enskilda fall, utan mer liksom exempel.
Men skriv det på Instagram.
Jag skriver det på vårt Instagramkonto, på dagens inlägg.
Ska jag läsa?
Ja. Men vi hörs igen imorgon.
Det är ju det vi gör.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Men det var berättelsen om Polly Kloss, Curtis Wilkerson, Fairwear Bryant och Varför väljer jag inte med så svårt ord? The Three Strikes Rule.